Du lyssnar på Bli säker-podden och idag ska vi prata om att Utah har infört och EU, ja, de överväger att införa VPN-begränsningar. Eller snarare kanske ligger i farans riktning när det kommer till EU i alla fall.
Det beror på hur vi ser på det. Alltså, vi har ett väldigt konkret uttalande från vice ordföranden i EU-kommissionen som vi ska dissekera den här veckan för att fundera på vad det egentligen är som eventuellt väntar oss här i EU och som vi redan har fått se faktiska konsekvenser av i den amerikanska delstaten Utah den här veckan. Det är det vi kommer till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems.
Inspelat den 7 maj släpps den 8 maj.
Mm. Det släpps alltså exakt en vecka efter förra veckans avsnitt. Och i förra veckans avsnitt så pratade vi om webbläsaren Brave. I det avsnittet så försökte jag övertala Peter Esse att byta till den säkerhets- och integritetsfokuserade webbläsaren Brave. Nu är då frågan, Peter, har du bytt?
På den raka frågan så är svaret nej, jag har inte bytt.
Nej. Varför har du inte bytt? Har du hunnit testa den?
Nej, jag har i princip inte suttit vid en dator sen förra veckan utan jag har varit ute i fält och filmat.
Okay.
Så att det har inte riktigt funnits den möjligheten. Men om du hade frågat om du lyckades övertala mig så hade svaret varit ja.
Så du kommer testa den?
Jag kommer testa den. det tror jag är en självklarhet egentligen. Och det ser jag som en självklarhet att alla ni som tittar och lyssnar då gör också. Så nu har ni ytterligare en vecka på er här kan man säga. Så jag ger lite dispens. Men det tycker jag att det är allas vår både rättighet och skyldighet att faktiskt testa en integritetsvärnande webbläsare. Mm. Och sen om det är någonting för oss, det får vi se. Jag är ju så här känslig blomma där. Jag kan ju störa mig på symbolen i dockan och sånt. Ja. Sådana små saker. Så vi får se. Men nästa vecka så får vi kolla närmare.
Ja, okej. Okay. För även om du skulle välja att inte fortsätta använda den så blir det ju intressant att höra varför i så fall.
Precis.
Så
ikonen är fin, det hade ju varit väldigt hemskt.
Om det beror på det så kan jag lösa data.
Då kan du måla en ny.
Ja. Tack. Men då tar vi istället och hoppar in på veckans första nyhet.
Mm. Proton Mail får stöd för kvantdatorsäkrad kryptering. Och det är ju tur med tanke på att det kryllar av kvantdatorer överallt.
Ja, det gör det ju inte direkt. Nej. Vilket också var det vi diskuterade tillsammans med Joakim Strömbergsson i specialavsnittet som vi spelade in. Det är podd 338 om ni vill lyssna på det. Där vi diskuterade vilket hot som kvantdatorer egentligen utgör. Vilken kryptering som påverkas, hur den påverkas, vilka lösningar som finns och vad branschen måste göra för att skydda sig mot de framtida kvantdatorerna som hotar stora delar av den kryptering som vi använder idag. Men det kan ni lyssna på om ni vill veta mer om bakgrunden. Nu är det mer konkret att Proton Mail, de är det senaste företaget som nu har valt att börja erbjuda inte bara totalstreckskrypterad mail utan också kvantsäker totalstreckskrypterad mail. Någonting de aviserade i veckan i ett blogginlägg som vi har översatt delar av till svenska och som lyder så här.
Kvanteran är kanske inte här ännu, men en angripare kan samla in krypterad data redan idag och spara den för framtiden i hopp om att kunna dekryptera den när kvantkapaciteten förbättras och blir mer spridd. Det är en av anledningarna till att migreringen redan har påbörjats inom branschen trots att praktiska kvantattacker ännu inte existerar. De viktigaste säkerhetsomställningarna börjar vanligtvis innan den breda allmänheten uppmärksammar dem. När de väl blir uppenbara för alla har organisationerna som har väntat redan hamnat efter.
De två sista meningarna där, De är bara av en slump väldigt relevanta också med anledning av veckans huvudämne. Så vi kommer återkomma till dem. Men det som Proton har infört, det är en hybridlösning, precis som vi pratade om när det gäller webbläsarna. Det vill säga att de kommer använda både kvantsäker kryptering och klassisk kryptering, eftersom att den kvantsäkra krypteringen inte har hunnit testas i lika länge som den klassiska krypteringen. Så vi vet inte ifall det är, den är lika säker. Det är i alla fall så jag tolkar de skärmdumpar som jag har fått se hittills. Och då funderar ni, varför pratar du om skärmdumpar istället för att testa det själv? Jo, av det simpla skälet att Proton fick stänga av utrullningen av den här funktionen för att den orsakade problem med en annan relaterad tjänst. Så jag har inte hunnit aktivera det för Nikka Systems mailkonto eller mitt privata mailkonto än. Så jag har fortfarande lite tester kvar att göra. Men det är glädjande att se att vi kommer ett steg närmare kvantsäker kryptering även när det gäller e-posten. Och de poängterar dessutom att de gör det här med tanke på att det ska fungera väl oavsett vilken e-posttjänst du använder. För att när vi mejlar någon så mejlar vi ju inte alltid någon inom Proton utan gärna utanför Proton också. Vilket ju är det stora problemet med till exempel Tuta. Tuta, tidigare Tuta Nota, de har redan sedan tidigare infört kvantdatorsäker kryptering. Men där är ju problemet att de stödjer inte, ja, de påstår att de stödjer totalstreckskrypterad e-post. Men det de stödjer egentligen, det är vanlig e-post och totalstreckskrypterade meddelanden mellan Tuta-användare. De stöder inte totalstreckskrypterad e-post med någon av de standardiserade lösningarna. Men det gör Proton och de värnar också om att det här ska fortsätta funka utanför ekosystemet. De skriver så här mer konkret.
Vi standardiserar också kvantsäker krypterad e-post inom det öppna e-post-ekosystemet inklusive med projekt såsom Thunderbird. Så att dessa skydd kan fungera mellan olika leverantörer, inte bara inom Proton, och hjälpa människor att vara säkra oavsett vilken e-posttjänst de använder.
Mm. Sen ska ju vän av ordning, eller åtminstone jag, säga att det finns en åtgärd som hade varit ännu viktigare att de fixat. För Protons lösning för krypterad e-post, PGP, den har i deras implementation en väldigt stor brist. Och det är att nycklarna som genereras har inget sista giltighetsdatum. Det borde de ha. Så om du genererar ett nyckelpar med Proton, då är den nyckel som andra använder för att skicka krypterade mejl till dig giltig för all evig framtid. Det är i princip fel. Kanske inte enligt standarden, men det är enligt mig fel.
Det är väldigt lång tid.
Ja, den borde vara giltig kanske 2 år eller 3 år. Men förr eller senare åtminstone sluta gälla. Just för att om du tappar den privata nyckeldelen, då ska inte alla mejl som skickas totalstreckskrypterat till dig vara möjliga att skicka för all evig framtid. Det ska liksom komma upp att den här nyckeln har gått ut, du behöver hämta en ny nyckel. Men så funkar det inte hos Proton. Så de skulle behöva fixa så att nycklarna som används har utgångsdatum. Det går att markera nycklar som borttappade eller föråldrade, men det borde vara inbyggt också så att nycklarna upphör att gälla. För vi ska komma ihåg att med PGP så är det inte som Signal, utan med PGP, om någon kommer över en nyckel så kan de dekryptera alla mejl du har tagit emot fram till dess med den nyckeln och alla mejl som du får därefter med den nyckeln. Och sen har ju mejl såklart massa andra problem också, att det går att se vem det är som mejlar till vem. Med PGP så krypteras inte ämnesraden, så man måste komma ihåg att inte skriva något känsligt i ämnesraden. Kort och gott, mejl, det är inte en lösning som i grunden är byggd för att vara säker. Men det betyder ju inte att vi inte ska göra vårt bästa för att försöka säkra upp den så gott vi kan. Jag bara nämner det så att ni tänker på att det finns bättre lösningar för säker kommunikation än mejl.
Så är det. Någonting som vi vill ska vara för all framtid, det är ju våra inköp av exempelvis böcker, oavsett om de är fysiska eller om det är på en läsplatta. Några som inte riktigt håller med, kan man säga, i praktisk handling, det är Amazon som nu lägger ner sitt stöd för gamla Kindle-läsare.
Ja. Vi har talat om det här tidigare och det här är ju någonting som vi berör med anledning av vikten av att data sparas så att den är tillgänglig för framtiden. Men Amazon, de erbjuder ju sin väldigt populära Kindle-läsplatta med dess tillhörande Kindle-ekosystem där det går att köpa, där det går att långtidshyra, som jag skulle vilja kalla det. Amazon säger köpa, jag säger långtidshyra, böcker för att läsa på sin läsplatta. Och problemet som har uppstått nu, det är att Amazon har meddelat att den 20 maj, då lägger de ner stödet för Kindle-modeller från 2012 och tidigare. Det kommer inte gå att längre köpa böcker från de Kindle-läsplattorna. Det kommer inte gå att registrera de läsplattorna överhuvudtaget och inte använda liksom Kindle-ekosystemet överlag. Det innebär att de som har Kindle-läsplattor från 2012 och tidigare, de måste tänka på att inte avregistrera dem för att då blir de oanvändbara. Och sen innan 20 maj ladda ner alla Kindle-böcker så att de finns lokalt på enheten. För att därifrån kommer det fortfarande gå att läsa de nedladdade böckerna. Det kommer bara inte gå att ladda ner och köpa nya. Det här är ju väldigt problematiskt enligt mig. Men om jag börjar med att fråga dig, Peter, tycker du att 14 år, är det rimligt att Amazon underhåller en läsplatta i bara 14 år?
Ja, det är ju fullt rimligt. Om vi lägger de här olika sakerna i olika zoner eller lite stuprörsdiskussion, så att underhålla en pryl av, i den här kostnadsklassen också, i 14 år, det är ganska länge.
Det är det.
Så på den frågan så är det väl inte helt orimligt. Men om vi tar upp den lite och sätter i sitt sammanhang så blir det ju problematiskt.
Ja, för att en bok, den håller normalt sett mer än 14 år. Och det här hade, i min mening, hade det här inte varit ett problem ifall Amazon hade behållit möjligheten att överföra böcker via USB. För jag förstår att när det kommer till exempel risken för problem som är relaterade till internetanslutningar och till trådlösa nätverksanslutningar, förr eller senare vill de inte längre skydda gamla läsplattor mot dem, underhålla mjukvaran så att de är skyddade. Men de hade ju åtminstone kunnat behålla möjligheten att överföra böcker med en helt vanlig USB-kabel. Så att jag hade kunnat köpa en bok på min dator som hålls säker, ladda ner den till min dator och sen med en sån här klassisk USB-kabel överföra den till min läsplatta. Då hade det ju inte varit ett säkerhetsproblem och då hade de kunnat fortsätta låta de här e-boksläsarna funka. Jag menar, tänk på en iPod från tidigt 00-tal. Den har inte fått säkerhetsuppdateringar på 20 år. Men den går fortfarande att överföra MP3-filer till via en... Ja, okay, det är ingen som hittar den USB-kabeln med den här breda 30-pin-kontakten. Men om man skulle hitta en sån, då går det fortfarande att överföra låtar till den MP3-spelaren eller iPodden. Och om Amazon hade gjort samma sak, då hade det inte heller varit ett problem. Men i fjol, februari 2025, då tog de bort möjligheten att ladda ner böcker till sin dator och överföra med USB-kabeln. Vilket gör att jag börjar ju tro att det här handlar mycket mer om att begränsa möjligheten att läsa böcker utan det senaste kopieringsskyddet än någonting annat. Och kopieringsskyddet är ju grundproblemet här, för att om någon nu vill köpa en ny e-boksläsare, då kan de inte läsa alla köpta böcker på sin nya läsplatta om det inte är en Kindle. Så det blir liksom den här inlåsningseffekten. De måste köpa en ny Kindle för att kunna läsa sina tidigare köpta böcker. Det hade inte varit ett problem annars, för hade det inte varit ett kopieringsskydd, då hade de kunnat köpa vilken ny e-boksläsare som helst och föra över böckerna dit. Faktum är, det går faktiskt fortfarande att med den kostnadsfria mjukvaran Kalibre överföra böcker utan kopieringsskydd till Kindle. Även de som nu slutar underhållas så länge som man inte avregistrerar dem. Vilket innebär att de enda böckerna som inte går att överföra till en gammal Kindle eller Amazons egna Kindle-böcker. Eller andra böcker som har kopieringsskydd från... Det går inte att överföra kopieringsskyddade böcker. Men jag stör mig något fruktansvärt på det här. Rekommendationen, det blir ju egentligen bara... undvik om möjligt att köpa böcker som har kopieringsskydd. Även om det nu faktiskt går att ta bort kopieringsskyddet från Kindle-böcker. Jag nämner inte hur, jag bara säger att det går. Och det här kommer snart drabba mig själv, för jag har ju en Kindle. Det här är en Kindle Voyage, den funkar klockrent. Visst, den har inte stöd för färgtemperatur på skärmen. Den har micro-USB, felvänd micro-USB-kontakt dessutom. Den har inte det absolut senaste, men den funkar fortfarande. Och den är från 2014. Mm. När kommer den gå ur tiden?
Kommer den för sig? Ja. Jag var väldigt nöjd, men det här är en varning då, med Storytel. De tog ju fram en egen som var uppkopplad direkt mot Storytels tjänst. Och den varade ju inte mer än något år innan den försvann naturligtvis. Och stödet borta. Så ja, det är ju någonting. Det finns en liten varning där med hårdvara som är knuten till ett ekosystem på det sättet. Ja. Vill man vara säker ska man nog se till att köpa en prylar generellt sett som inte är så tätt knuten till den typen av ekosystem. Nu, ironiskt nog, står vi här med mackar och iPhones och sånt. Det är lite typ av en annan ekosystemsdiskussion, tror jag. Men just i sådana här sammanhang så finns det ju en fara med att...
Men ändå, jag köper e-böcker utan kopieringsskydd. Anteckningarna vi skriver, det är markdown-formatet, de kommer alltid gå att läsa. Inspelningen vi gör här, det är WAV-filer. WAV-filer går att spela upp på Windows 95. Visserligen, filerna är för stora för att få plats på en Windows 95-dator. Men det här är sånt som alltid har funkat och kommer alltid att fungera. Och det är det viktiga, att vi tänker på portabiliteten och möjligheten att bevara datan för framtiden. Köper jag en bok på riktigt, då vill jag att den ska gå att läsa för all evig framtid.
Vad härligt. Vi ska inte gå så långt in i just tideräkningen, utan vi ska till välja ett valfritt datum.
Och om jag får välja ett datum vilket som helst, då tar jag ju 29 maj.
Det gör du, ja.
Guldstjärna till er som tar den. Och 29 maj så är det dags för den sista säkerhetsfredagen med Dataföreningen. Då anordnar vi ett event som kommer att fokusera på Matrix, Wire och MLS. Alltså de lösningar som används idag för säker kommunikation inom organisationer och framtidens meddelandeprotokoll. Jag tänkte att det var ganska nyligen vi pratade om det här. Men så backade tillbaka för att lägga in länken till avsnittet vi gjorde om Matrix, Wire och MLS. Det var avsnitt 208. Det är snart 3 år sedan vi gjorde det avsnittet. Men det har hänt mycket på den tiden, och därför är det glädjande att kunna bjuda in alla Bli säker-podden-lyssnare helt kostnadsfritt att lyssna på 2 stycken intressanta föredrag den 29 maj klockan 13.00. Det är Kenneth Edvall och Anna Engström från Försäkringskassan som kommer berätta om SAFOS-projektet och den nationella samarbetsplattformen där bland annat Matrix ingår. Och sen kommer Patrik Fältström från NetNor som pratar om MLS-protokollet och säker kommunikation i stora grupper med Wire. Hur det fungerar, fördelarna och framförallt hur det går att få koll på stora grupper. Att när det inte bara handlar om totalsträckskrypterad kommunikation mellan 2 personer utan mellan många användare samtidigt. Det är gratis att lyssna in på antingen via Zoom eller komma och träffa oss på plats på Fleminggatan 7 i Stockholm. Länk för att anmäla sig finns i våra show notes.
Härligt. Nu till en fråga som ni egentligen har svar på, men vi kör den ändå. Vad har Utahs 3,5 miljoner invånare med EUs 450 miljoner invånare att göra?
Borde bara 3,5 miljoner personer i Utah.
Allt i USA är inte stort, ska du veta.
Ja, jag trodde att det var mycket större, men okej. Ja, det handlar helt enkelt om olika typer av begränsningar när det kommer till VPN-tjänster som införs med anledning av den här åldersverifieringshysterin som sveper över världen. För ifall barn eller vuxna som inte vill åldersverifiera sig tycker att nej, vi struntar helt enkelt i det. då kan de ju bara tunnla sin trafik till ett land som inte har massa krav på åldersverifiering och därigenom kringgå det. Och där har det hänt nya saker. Men först och främst så vill jag bara ge en liten statusuppdatering för EUs åldersverifieringsapp. Vi lägger som vanligt en länk i show notes till avsnittet som vi gjorde om den. Men jag har ju försökt förstå kommunikationen från EU-kommissionen under de senaste veckorna när det pratas om att den är redo fast den inte är redo och att den stödjer alla enheter fast den inte stödjer alla enheter. Så jag skickade faktiskt konkreta frågor till EU-kommissionens talesperson där jag frågade rent konkret, på vilket sätt är appen tekniskt redo? Om ni undrar varför jag undrade det så lyssna på förra veckans avsnitt. Och då svarade hon så här, fritt översatt till svenska.
Det tekniska arbetet är avslutat. Den tekniska lösningen är tillgänglig på GitHub och vi välkomnar all återkoppling och alla möjliga förbättringar av lösningen. Medlemsstaterna kan nu anpassa och ta fram appen utifrån sin nationella kontext.
Men det ska då läggas till att den tekniska lösningen som är tillgänglig på GitHub inte är redo enligt utvecklarna. Så där har vi då den motstridigheten. Sen frågade jag också om det här som Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, sa gällande att den funkar på alla enheter, mobil, surfplatta och dator, you name it. Men vad vi har kunnat se hittills så har den inte funnits till alla operativsystem. Så jag frågade rent konkret vad de menar med det. Var är appen för alla operativsystem? Och då svarade hon så här.
Kommissionen har prioriterat att utveckla en teknisk lösning som fungerar på majoriteten av enheter. Vi kommer att samarbeta med marknaden och säkerställa att alla system omfattas. Slut på citat.
Och det citatet, det är ju motsägelsefullt i sig. För om tekniska lösningen är utformad för att fungera på majoriteten av enheter så kommer de omöjligtvis kunna säkerställa att alla system omfattas.
Det är väl lite klassiskt politiken där, att man saknar förmåga och kompetens att förstå den kopplingen.
Mm. Så jag bad konkret om, kan jag få länken till Windows-versionen? Men fick då länken till det GitHub-projekt som vi har hänvisat till tidigare. Och där finns det ju alltså då bara en version för iOS och en version för Android med Google Play. Det finns ingen version för öppna versioner av Android, Windows, macOS eller Linux. Sen så kan vi då hoppa över till andra sidan Atlanten innan vi återvänder till EU och kolla på vad som hände i USA. För att där var det nu i veckan en ny lag som trädde i kraft. Det här är alltså inte någonting som det pratas om att kanske det här har trätt i kraft i Utah. Och det är den första USA-staten då som inför VPN-begränsningar, vilket påverkar webbplatser som har som de kallar en betydande andel material som är skadligt för minderåriga.
Jaha, och det är ju lite av en definitionsfråga.
Ja, det är det sannoliken. Men nu har det i alla fall införts krav på sådana webbplatser och vi läser ordagrant vad som står, vi läser fritt översatt citat av vad som står i texten när det kommer till de här webbplatserna.
En individ anses få åtkomst till en webbplats från denna delstat om personen faktiskt befinner sig i delstaten, oavsett om personen använder ett virtuellt privat nätverk, en proxyserver eller andra metoder för att dölja eller felaktigt framställa sin geografiska plats så att det ser ut som att personen får åtkomst till en webbplats från en plats utanför denna delstat.
Mm. Och där kan vi väl vara överens om att det här är tekniskt omöjligt. Det kan inte en webbplats införa. En webbplats kan omöjligtvis veta om en användare använder en VPN-tjänst eller inte. Det finns givetvis indikationer på att en användare drar nytta av en VPN-tjänst. Det går att se ifall trafiken kommer från kända VPN-servrar. Men det är ju bara att bekräfta om en användare, och om man ser tecken på att användaren använder det, då kan det vara ett tecken. Men det går inte att säga liksom motsatsen, att om inte de tecknen finns så använder användaren inte en VPN-tjänst. Så här har då Utah infört någonting som är omöjligt för webbplatsägarna att efterleva. Det enda som de möjligtvis då kan göra, det är att tillämpa åldersverifiering för alla besökare. Var det det som var målsättningen i själva verket kanske, vad vet jag. Men det här, det är inte tekniskt möjligt. Men det blir värre. För att utöver det här så står det på följande sätt fritt översatt till svenska.
En kommersiell aktör som driver en webbplats som till betydande del innehåller material som är skadligt för minderåriga får inte underlätta eller uppmuntra användning av virtuella privata nätverk, proxyservrar eller andra metoder för att kringgå krav på åldersverifiering, inklusive genom att tillhandahålla instruktioner om hur man använder ett virtuellt privat nätverk eller en proxyserver för att få åtkomst till webbplatsen, eller metoder för personer i denna delstat att kringgå geoblockering eller annan blockering. Slut på citat. Jag bara känner så här. Vad är det man försöker skydda? Det är någon unge som ska gå in och kolla på en trail för någon datorspel som har 18-årsgräns.
Förlåt Peter, vi är väldigt tydliga här. Det handlar alltså om webbplatser som till betydande delar innehåller material som är skadligt för minderåriga.
Utah, liksom djupt religiöst i amerikanska mellanväster. Allting är ju skadligt för minderåriga.
Ja, jag tänkte säga en elak sak till Utah där också, men det gör jag inte, för vi ska istället gå över till vad som händer här i EU. Och förra veckan då var det en presskonferens med Henna Virkonen, som är viceordförande för EU-kommissionen och Finlands EU-kommissionär, som handlade om just åldersverifiering på nätet. Och hon fick då en konkret fråga från en av de italienska journalisterna. Han frågade henne, hur ska ni förhindra att barn använder en simpel VPN för att kringgå åldersverifieringsappen? Vi ska nu lyssna på hela det svar som hon gav. Och det gör vi för att här finns det en tydlig språkbarriär. Det märks att inte engelska är hennes modersmål. Så det finns viss risk för att det är något missförstånd som föreligger. Och jag vill därför att ni lyssnare hör exakt vad hon säger, så att det inte upplevs som att jag fultolkar på något vis hennes påstående. Så vi lyssnar på sändningen från EU-kommissionens presskonferens.
Yes, hi, thank you for the floor. This is Fabio Napoli for the Italian news agency Public Policy. My question is, how are you going to prevent kids to use a simple VPN bypassing the age verification app? Thank you.
What was the question?
How are you going to prevent children?
Yes, of course, it's difficult, of course, to have the technological solutions that there's no any way to circumvent or try to circumvent, of course, the rules. But now when we are setting the rules in place, of course, we have to also have ways how we are able to implement this. And now we don't have that kind of age verification tool at all, which is protecting the people's privacy, and in the same time, which is cyber secure and secure all the levels. So this is our solution for that. But of course, it's also important part of next steps also to look that it shouldn't be circumvented. And especially, of course, we are especially looking at that kind of high risk services now. We just few weeks ago we published preliminary findings.
Ja, och det som hon sa översatt till svenska, det var alltså, det är förstås också en viktig del av nästa steg att se till att det inte ska kunna kringgås. Slutcitat. Och det var svar på den direkta frågan om VPNer. Jag kan inte tolka det här på något annat sätt än att det kommer vara en del av nästa steg att utreda vad som ska göras åt de här VPN-tjänsterna, eftersom appen i sig och de krav som appen syftar till att skydda eller värna om är så simpla att kringgå. Alltså, i och med att åldersverifieringslösningen är feltänkt från första början, så kommer nästa steg vara att kolla hur kan vi göra så att den funkar även om den är feltänkt.
Ja, delar inte riktigt den uppfattningen. Jag tolkar det som att det var ett naturligt svar på att här inför vi någonting som vi vill att det ska användas. Om det inte används eller man försöker komma runt det, så får vi väl lösa det utan att liksom ha någon djupare fundering hur det ska gå till. Men någonstans så tror jag att slutmålet kan ändå vara detsamma. Att vi hamnar i, så att säga, problemet är bara att jag tror att staten på detta ligger lite längre ifrån än vad jag tror du gör. Det finns ju en aningslöshet i detta som gör att man vill så gärna skydda någonting. Och försöker man ta sig runt det, men då måste vi beivra det. Och då hamnar vi i riktiga problem att man då försöker liksom få bort teknik då som hjälper till att komma runt den här nya lagstiftningen. Samtidigt som den här tekniken är livsnödvändig i andra sammanhang. Och det är liksom inte alltid politiken kopplar ihop detta, utan att det blir liksom någon form av stuprörsgrej där vi, ja, men det är väl naturligt att vi har infört de här reglerna för att det ska lösa det här problemet. Då är det massa hemska människor som försöker ta sig runt det. Så barnen får uppleva hemskheter på internet. Ja, då får vi ju kolla på det då, va? Sen var det slutar, jag tror aldrig vi kommer att införa begränsningar.
Nu är du egentligen inte personen jag ska debattera det här mot, men liksom okej, så vi får inte ge barnen verktygen för att skydda sin trafik på nätet med VPN-tjänster heller. Det är ju en sån sak det kommer till.
Ja, men precis. Ja. Då har vi ju det problemet att som så ofta i de här sammanhangen motverkar sitt syfte. Då, liksom.
Ja. Det, och sen givetvis, vi måste poängtera det igen. Hela den här diskussionen bygger på antagandet att åldersverifiering skulle vara bra för barnen.
Ja, ja.
Det som det här brevet som undertecknades av bland annat då 7 svenska doktorer och professorer som ifrågasatte, vad grundar ni det på? Det kan ju vara så att åldersverifiering är skadligt för barn. Att den här begränsningen som vi nu strävar efter att införa i själva verket är kontraproduktiv.
Ja, det är det ju naturligtvis. Det behöver man inte vara professor för. Nej, det var naivt sagt om. Eller i alla fall lite självupptagen. Men jag är ju under stark tro att bli vuxen, processen att bli vuxen handlar om att bli utmanad på vissa saker.
Ja.
Och om vi hela tiden ska skydda barnen mot allt ont, oavsett om det är något åldersdefinierbart på internet eller brännboll, så till slut så kommer vi ju aldrig bli vuxna.
Nej. Sen också, som vi har varit inne på tidigare, om vi vill lösa det här med att begränsa åtkomst till webbplatser och appar på riktigt, så finns ju tekniken idag. Det finns inbyggt i iOS och Android.
Ja, då får du lägga det på föräldrarna.
Precis, plötsligt så är det föräldrarna som har ansvar för barnen. Ja. Vad i hela friden är det för värld?
Ja, det är skrämmande hur vi liksom frångår det som så ofta. Och ofta gärna från samma människor som i andra sammanhang säger att ja, men det är jag förälder, liksom, jag vet vad som är bäst för mitt barn. Ja.
Men i alla fall, det som vi måste tänka på med anledning av det här, det är 5 stycken väldigt konkreta saker. Först och främst, VPN-tjänsterna behöver resurser för att utveckla verktyg för att kringgå operatörsbegränsningar. Du Peter, du var ju i Kina för bara några veckor sedan. Och jag misstänker att du kunde med lätthet kringgå den kinesiska muren med Mullvad eller Proton VPN.
Ja, för det första så kringgick jag den genom att använda min eget mobilabonnemang, mitt svenska, vilket gör att du inte liksom, du flyger över muren då.
Än så länge.
Med roaming gör man ju det i alla fall. Men sen så ganska dålig uppkoppling, så jag var tvungen att koppla upp på hotellet. Och då kunde jag, är lite ringrostig på VPN, jag kunde inte använda Proton VPN för det blockades, och de flesta Mullvad-sajter också. Till slut så hittade jag någonstans i innersta Finland faktiskt, som det faktiskt kopplar upp till.
Ja. Och här behövs det ju mer resurser för de som driver de här tjänsterna så att de kan utveckla lösningar för att kringgå censur. Både Mullvad och Proton, de gör till exempel så att du kan skicka trafiken maskerad så att den ser ut som vanlig webbtrafik istället för WireGuard-trafik. Men de behöver resurserna, och jag nämner det då framförallt för att om de ska ha resurserna att fortsätta utveckla det här, så krävs det att de har finansiering också. Och precis som jag nämnt många gånger tidigare, vi har inget sponsrat samarbete med dem överhuvudtaget och tjänar inte en krona på att rekommendera dem. Men jag nämner det för att de behöver resurserna för att kunna fortsätta utveckla tjänsterna. Sen måste VPN-tjänsterna kunna ta betalt. Det här måste vi som samhälle fundera på. Riskerna med vad som händer ifall betalsystemen blockeras så att man inte kan köpa VPN-tjänster. Sen måste vi fundera på vilket inflytande som vi accepterar att operativsystemen får. Jag tänker till exempel, vad händer om det införs krav på Apple att ta bort den inbyggda VPN-klienten i iPhone om man inte åldersverifierar sig? Vi vet ju redan vad som hände i Storbritannien. Britterna krävde att det ska minsann inte vara möjligt att lagra saker totalsträckskrypterat i iCloud. Apple gick inte med på att införa bakdörr globalt, men de gick med på att stänga av möjligheten för britterna. Vi måste fundera på hur vi tar del av information. Jätteviktigt med anledning av det vi ser i Utah, att det inte är tillåtet för de här webbplatserna att tipsa om de här tjänsterna. Och vi ser ju redan idag hur till exempel kryptera.se har blockerats på Facebook. Det går inte att länka dit längre. Kryptera.se som jag driver Säkerhetsbubblan tillsammans med. Så det är viktigt att använda decentraliserade lösningar. Poddar, ett gyllene sånt exempel. Det är, om någon vill slå ut Bli säker-podden, ja, då måste varenda poddspelare förbjuda den.
Mm. Det finns ju också bra forummjukvara som man inte är beroende av. Facebook exempelvis. Jag har ju själv försökt få bort diskussioner om elbilar eller flytta från Facebook till från ett forum som jag driver och även konsumentteknik, och vänta lite otåligt på att någon som jobbar med it-säkerhet ska göra detsamma. Jag vet inte riktigt hur det går där dock.
Det har stått still med säkerhetsbubblan på Discourse under de senaste månaderna, men det är inte bortglömt. Det har bara varit andra saker som har fått högre prioritet. Men efter Almedalen så ska jag ta tag i det igen. Och igen, gällande Almedalen, hjälp mig, jag är på plats där hela veckan, politikerveckan i Almedalen. Mm. Om ni är, till skillnad från mig, partipolitiskt engagerade, hjälp mig att få kontakt med era representanter som är på plats så att vi kan sitta ner, ta en kaffe och diskutera de här frågorna på ett nyktert sätt. Och sen den femte saken, den avslutande saken, det är att vi i världen måste reagera på det här innan det är för sent. För om det här har blivit en så integrerad del i samhället som till exempel BankID har blivit, det kommer vara jättesvårt att backa ur det. Så jag skulle vilja avsluta med att läsa samma citat som du läste, Peter, inledningsvis från den här bloggen om, eller blogginlägget om användningen av kvantsäker kryptering. Men vi funderar på vad det innebär i det här sammanhanget. Proton skrev så här: de viktigaste säkerhetsomställningarna börjar vanligtvis innan den breda allmänheten uppmärksammar dem. När de väl blir uppenbara för alla har organisationerna som väntat redan hamnat efter.
Så är det.
Och med det sagt avrundar vi veckans podd som försöker blicka in i framtiden och göra Sverige lite säkrare för varje vecka som går innan det är för sent. Tack så mycket för att ni har lyssnat.